jag kan ha något som heter fridans, så får jag precis vad jag vill, bara jag gör det i takt.
Så att, alltså att lära sig är ju liksom att leva.
Välkommen till ett nytt avsnitt av Sunnepodden. En podd om människorna som bygger platsen. En podd som lyfter fram intressanta personer och som gör Sunne till en alldeles särskild plats att bo och leva på. Och jag som styr samtalet idag heter Linnea Svärd. Susanne Nyman är litteraturvetaren, skribenten och folkbildaren från Värnamo som följde sin längtan till Värmland och landade här i Sunne. Värmland har alltid ropat på mig, berättade hon i en intervju i NVT. Och här bor hon nu efter nästan 30 år i Stockholm. Susanne jobbar som lärare på Klarälvdalens folkhögskola och vid sidan av det arrangerar hon skrivkurser, författar på egen hand och har varit med och arrangerat Kulturveckan under nästan 6 års tid. Förra året kom hennes bok Flickan som flög och andra berättelser ut och i samband med boksläppet höglästes texterna ackompanjerat av pianostycken för att ge extra stämning. Ja, ni hör. Idéer finns det gott om för Susanne. Och vi möts i ett samtal om att hitta sin plats. Om Selma Lagerlöf såklart. Och hur hinner man med att vara människa? Välkommen till Sunnepodden, Susanne Nyman.
Tack så mycket, Linnea.
Hur mår du idag?
Jo, det är måndag och det är februari. Men jag har haft en bra dag. Och så är det snö. Det var ju liksom lite gråare förut. Det är fint när det är vitt igen. Ja. Man blir lite gladare då.
Och gillar du snön?
Ja, det gör jag generellt, så gillar jag snö. Jag gillar inte halkan, men jag gillar snö. Nej. Och jag gillar att åka längdskidor och... Ja. Och jag tycker om snö.
Ja, du är ju en väldigt aktiv person.
Ja, ja.
Även fysiskt.
Ja, eller så. Det gör jag ju gärna. Mm. Ja. Det är nog bara det där med balans. Liksom att man, har man mycket energi så är det inte bara hjärnan som ska jobba utan snarare kroppen. Mm. För då lugnar sig hjärnan lite så är den lite kanske smartare. Till och med, säger de ju som vet.
Man hoppas.
Ja, man hoppas och man gör vad man kan.
Ja, precis. För er som inte vet vem Susanne Nyman är, så är ju du litteraturvetare. Du har drivit skrivarkurser. Du är aktiv på Klarälvsdalens folkhögskola. Du skriver böcker. Du är med och arrangerar Kulturveckan, eller har varit i alla fall. Och du har initierat ett samarbete mellan folkhögskolan, alltså Klarälvsdalens folkhögskola och Västanå. Hur hinner du med allt det här, Susanne?
Ja, men alltså, jag har ju världens bästa jobb. Mm. Att jag jobbar på Klarälvsdalens folkhögskola i Sunne innebär att man har ganska mycket frihet. Och jag håller, vi är en lärare liksom på varje... ämnesområde kan man väl säga. Så det är en som har språk och jag har SO-ämnena och min kollega Ninni har ju matte och natur. Men det innebär att jag i mitt område kan ju göra lite som jag och mina deltagare liksom vill och önskar, naturligtvis utifrån kursmålen. Men vi har ganska mycket frihet och vi kan forma det ihop och sådär. Så jag tycker ju att mitt jobb är jättekul.
Ja, jag förstår det. Innan vi går vidare lite på hur du hinner med allt och vad du gör mer så ingående, så skulle jag vilja gå tillbaks lite i tiden och få reda på lite mer om dig, hur du hamnar här. Vi börjar med frågan: vem är Susanne Nyman?
Vem är Susanne Nyman? Ja, numera är jag ju medelålders dam. Men jag har alltid drömt om att, eller alltid så ska jag inte uttrycka mig, men när jag var barn så var jag i Värmland på sommaren. Inte nödvändigtvis här uppe i Sunne, utan jag var mest nere vid Vänern. Så Värmland var förknippat med väldigt mycket härliga minnen och känslor. Och det var alltid sommar i Värmland. Man kunde bada hur många gånger som helst per dag. Det var vänliga människor och farmor och farfar fanns här. Och släkten samlades ganska ofta där vi befann oss då. Och sen så fanns det lite romantiska bilder faktiskt om Sunne. För min farfar var ju härifrån. Och han hade flera syskon, de var bröder, 5 bröder. Och det var en ganska dramatisk historia om en far som blev alkoholiserad och lämnade dem. Och en väldigt duglig mor till dem som ligger begraven här borta då, på kyrkogården. Så att det var en dramatisk liksom, berättelse som hade med Sunne att göra. Så det har alltid varit lite sådär, ända sedan jag var barn, är Sunne för en plats?
Mm.
Och sen så valde jag egentligen uppvuxen i Småland då. Så i Värnamo där jag växte upp så var det mycket musik och vi var också en stor barnaskara. Vi är 5 syskon. Jag är näst äldst. Min pappa ägnade sig väldigt mycket åt musik. Så då gjorde vi andra det också. Det var inte så här, och vad vill barnen direkt? Nej, utan det var ganska så här, nu behöver vi en flöjt. Den kan, ja, Susanne får spela flöjt. Vem ska spela bastrumma? Ja, men det kan ju Hans göra, och gitarr.
Alltså, en hel orkester.
Liksom. Så här ska jag säga, att alla gånger så var det kanske inte med lust. Men jag fick med mig otroligt mycket liksom, vana att vara i musik.
Mm.
Hela huset spelade ju mer eller mindre, så hade pappa ibland lite privata elever på helger och sånt där. Men han var egentligen inte musiker, utan han var ju civilingenjör och drev ett företag. Så.
Mm.
Men det är väl liksom lite min uppväxt.
Men
så.
För att jag tänker, okej, då förstår man lite så vart kulturen kommer. Men sen, du är ju också litteraturvetare, vart har du fått det ifrån?
Alltså det var nog mest ett eget spår. Nu är det klart att mina föräldrar läste, min pappa var en riktig sån här... Han läste mycket samhällsböcker och biografier och andra världskriget och sånt där. Mamma läste nog egentligen mer skönlitteratur. Hon var också väldigt noga med att vi skulle höra barnlitteratur när vi var barn. Pappa var rätt bra på att berätta egna sagor däremot. Det kom jag på nu, det har jag inte tänkt på.
Vad härligt.
Så att det fanns liksom att läsa var inget konstigt. Men det var ingen av dem som var helt tokiga i skönlitteratur. Men det blev jag. Jag älskade att läsa. Jag var väl en sån här 11-åring som låg på vinden och plöjde allt från Kittyböcker till Anne på Grönkulla, Kulla Gulla, allt liksom. Ja, till och med lite Biggles. Min brorsa läste ju de här flygarpojkarna.
Men vad var det med litteraturen som gjorde att du blev så biten?
Jag tror att fantasi har jag alltid haft. Kanske nästan lite för mycket. Man kan ju ha det. Man kan ju liksom så här inbilla sig saker som inte alltid är bra, men det är också en fördel. Så jag tror att jag hade mycket fantasi, och så via text så förstår man ju att andra människor också har fantasi. Mm. Särskilt den skönlitterära biten då, som ju faktiskt är dikt, uppdiktat. Så det fanns väl en... Det där också att förflytta sig i tid och rum. Du kan plötsligt befinna dig i USA, bland indianer. Du kan vara i Kanada som Anne på Grönkulla, där den utspelar sig. Jag var också så där att jag älskade naturen, och så hittade jag bra litteratur som beskrev liksom starka oväder eller öken eller så där. Så drogs jag till det också. Mm. Så det fanns väl en kombination av att uppleva naturen på riktigt, men också i böckernas fantasi som jag uppskattade, fast jag var så liten som jag var. Jag vet att jag hade en del kompisar som följde med på trackslistor och sådär, och lyssnade liksom på 10 i topp, och jag kände mig alltid lite så här malplacerad i de där lägena. Jag försökte liksom att hänga med, och det var ju melodifestivaler och sånt också, men det var aldrig något som jag gjorde egentligen med hela hjärtat, men jag gjorde det för att jag skulle få vara med.
Så, nej.
Så jag låtsas att jag visste vad alla hette och alla coola noise och allt vad det var. Jag kommer inte ihåg det.
Men då, du var inte intresserad av det egentligen?
Nej,
då?
Inte så mycket. Däremot poesi tyckte jag ju om. Så det fanns ju alltså textskapare i musik som jag kunde fastna för. Men då var jag lite äldre.
Mm.
Sen hade jag inte så stor chans att spela egna grejer hemma, för min storebror bodde liksom vägg i vägg, och han körde ju sina gitarrsolon med sin elgitarr och spelade till sina LP-skivor. Så jag blev liksom allätare.
Ja.
Det var allt möjligt. Det var hårdrock.
Men det känns som att då är det mer liksom orden som på något sätt har fångat dig.
Ja, det kan man nog säga. Ja. Sen är det ju så vackert med rytm i språk också.
Mm.
Så att jag kan tänka mig att det musikaliska i mig sitter ganska mycket ihop med hur någonting läses eller hur någonting framförs, som på Västern och teater, där musiken är så nära ordet hela tiden. Det är ju otroligt härligt.
Jag läste i en intervju i NVT, Och där säger du att Värmland har alltid ropat på mig.
Mm.
Och då läser jag in av det att platsen är av väldigt stor betydelse för dig.
Ja.
Vill du berätta lite om det?
Jag kan nog, alltså platsen där jag är nu i Sunne är ju den bästa platsen för mig. Och i alla fall sen jag liksom kom hit, jag har inte ångrat det. Så vet man aldrig vad som händer i framtiden. Men här är liksom ett lugn och en trivsamhet. Och jag tycker framförallt att jag själv hinner vara människa. Mm. För efter, egentligen kanske bara efter 5-6 år i Stockholm så förstod jag att jag kanske inte var sådär. Stockholm kanske inte var för mig, men jag ville så mycket. Jag ville liksom vara där i kulturlivet och jag var ju journalist ett tag och sen var jag kommunikatör och så träffar man ju någon man blir kär i och så fick jag mitt barn i Stockholm och plötsligt så kan man ju inte bara göra som man vill, utan då har man ju förpliktelser och behöver ta hand om det. Så att det gjorde ju att jag blev kvar i Stockholm i nästan 27, 28, 29 år någonting. Jag har lite svårt att komma ihåg precis. Men jag trivdes inte med vardagen. Stockholm är ju en underbar plats att besöka och ha semester på. Men här har jag kanske på cykel, om jag cyklar fort då, 5 minuter till jobbet. Så att, det var alltid liksom lite kämpigt och motståndet liksom i vardagen är mycket, mycket mer påfrestande. Sen är det klart en sån här liten författarmänniska som jag som tar in hela världen och lyssnar och hör och ser och känner, så kan det också bli uttröttande. En del är ju bättre på att stänga av. Jag kanske är bättre på det idag, men då var jag inte det. Jag satt ju där och log till alla på tunnelbanan och trodde jag skulle bli kompis med dem.
Åh, herregud, förstår ju trött så mycket, nej, men så mycket intryck.
Ja, det är ju det.
Ja, men för du har kvar en fot lite där, eller hur?
Ja, det är ju egentligen mest att mitt barn är där, min son då, David. Och sen så har jag ju vänner som jag hälsar på, flera riktigt goda vänner. Och sen går jag och tar sånglektioner någon gång, kanske var annan månad, hos min sånglärare som jag har haft i 15 år.
Oh,
med pauser emellan. Men platsen, för att återvända till det, så är ju platsen här, förutom att jag har nära till jobbet, så är det naturen, sinnligheten man upplever, de här skiftningarna. Här kan du ju liksom se det, du bara tittar upp på himlen så tänker jag, nu är den så här vintergrå. Mm. Eller så är den klarblå, lite varmblå på sommaren. Så att,
ja. Men du tar dig då ifrån Stockholm till Sunne.
Mm.
Du kände att Värmland ropar på dig. Hur liksom gick den processen?
Den processen var något, att mitt barn var tillräckligt gammalt för att jag skulle känna att står han hyfsat stabilt nu? Då var han väl 20 kanske. Och då frågade jag honom, David, får din mamma flytta? Ja, det får du.
Ja.
Så det var ju gulligt. Men för han har ju ingen koppling hit. Så ska jag träffa honom så åker jag ju dit.
Ja.
Det är klart att han har varit här ett par gånger. Och när han var liten så då levde jag tillsammans med en kille. Då hade vi faktiskt ett hus i Högboda. Så då var vi ju på sommarland här och vi åkte åt glass här och sådär. Så, så det var inte helt främmande för honom. Men annars så är ju liksom, det är mamman som får flytta sig när hon nu har lämnat Stockholm. Får hon faktiskt ta och komma tillbaka om hon ska träffa sin son.
Men vad var det som hände i dig?
Alltså i mig, jag bara tänkte att blir jag kvar i Stockholm så blir jag sjuk. För att jag var så trött. Jag var så genomtrött. Och det har jag ju inte ångrat. Så jag kastade mig lite, jag kan ju vara lite sådär dramatisk, men det är nog för att jag har bytt jobb väldigt mycket. Är man i kulturbranschen som du också är, eller jag var ju framförallt i Stockholm, så är du så van att byta miljö. Du kan nästan bli lite, hur ska jag säga, inte avtrubbad, det är ett konstigt ord, men nu finner jag som ska vara så bra på ord då. Nu finner inte jag det lite, men alltså jag är ganska, jag har varit i så mycket olika miljöer så att jag vet att jag klarar mig.
Mm.
Så det gör att jag ändå vågade köpa ett torp, bo i Tjustersby, lilla välsignade Tjustersby. Mm. När jag skulle säga att jag hade flyttat till posten, man ska byta adressändring, så bara, hette det Körsbärsbyn? Nej, Tjustersby. Ja, men Körsbärsbyn, det låter så romantiskt. Vi kan väl säga att det heter Körsbärsbyn? Så det var väldigt fint. Så jag låtsas ibland att jag jag har fortfarande kvar mitt hus i Tjustersby. Så det gjorde jag. Och det är klart att då var jag lite yngre, för jag tror inte jag hade pallat nu, för det var ju mycket så här, det är kallt, det var inte riktigt vinterbonat. Det var 2018 när den här sommaren som var så torr, så jag började med att ha en brunn som hade torkat ut.
Oj.
Så att ja, det var ju mycket motstånd där också. Men det var bara att greja liksom. Så att då fick man ju hämta vattendunkar här, och då jobbade jag på Ulsby herrgård, så jag kunde duscha där efter jobbet. Vi var ändå så varma och sprang där med som servitriser och stod i köket och greja. Så det gick ju bra. Men sen efter 4 vintrar och en covid, så kände jag att nej, torpet får nog vara min sommaridyll. Och nu så hyr jag en jättemysig lägenhet inne på Långgatan. Så att jag är ganska, hur ska jag säga, luttrad med att greja allt själv. Men då är fördelen också att man får ju bestämma själv också.
Så det är någonting med frihet här.
Det är ganska mycket med frihet. Ja, ja, det går inte riktigt att bestämma över mig. Alltså nu är jag ju en social människa och finner mig ganska mycket. Men jag har jättetydliga linjer för nu räcker det. Då går jag. Då går jag verkligen och så är det bra.
Du har hög integritet.
Ja. Ja, och också kanske en sån där inre röst som säger, det behöver inte vara att man har vant sig, kan bara få säga, nej, men nu har jag gjort klart det här. Så nu ska jag gå åt ett annat håll. Nu måste jag titta på något nytt.
Ja.
Fast just här, med mitt jobb här, så har jag inte känt det en enda sekund. Så att jag är så otroligt lycklig.
Åh, vad härligt. Ja. Men vad tänker du då, vad betyder en plats för ett skapande, eller för ditt skapande och kreativitet?
Ja, det är egentligen ett ord, och det är att få vara i fred och tystnad. Och att vara i fred, det betyder ju inte att man blir helt asocial, utan men det betyder ändå att du äger en del tid som måste vara ganska långt i sammanhängande, och det kan ju se olika ut för olika människor. Men när jag jobbade på Ulsby där, så hade jag bestämt mig för att nu vill jag skriva. Så den bok som kom först förra året, det var då jag skrev det mesta av det som står i den, och sen så skrev jag ju också lite krönikor lite längre fram som finns med i den också. Men då visste jag att från 11 till 2 varje dag så kunde jag sitta på biblioteket, och då var jag ganska okänd här, så det var inte så många som kom fram och sa hej hej, utan jag satt och skrev här på biblioteket, och sen gick jag och jobbade kvällspasset, och så var man hemma vid midnatt eller något sånt.
Men det känns ju som att du har liksom ett enormt driv, att det, som jag sa, att det känns som att du är med på så otroligt mycket olika
sammanhang. Ja, det drivet är nog bara egentligen att jag njuter så av att lära mig saker. Så är det faktiskt. Jag tycker ju att gå på universitet är bland det mest fantastiska man kan göra, om man kan liksom läsa sånt som intresserar en. Det är, och folkhögskolor är också, de finns också för det ändamålet. Och det ingår ju alltså i kulturen, så, och lära behöver inte vara för huvudet, utan lära kan ju just vara, jag skulle gärna dansa, nu är jag lite dålig på att koordinera mig. Men jag tänker det här ordet fridans.
Ja.
Jag brukar tala med Johan Gustafsson om det. Han tycker jag ska gå med, och han har ju så avancerade grejer. Men jag tänker så här, jag kan ha något som heter fridans, så får jag precis vad jag vill, bara jag gör det i takt. Så att, alltså att lära sig är ju liksom att leva. Så jag tycker det, och lära tillsammans med andra. Alltså för, visst kan man sitta med sin bok på kammaren, absolut. Men jag är nog mer en sån som behöver vara bland människor och sen gå hem och hämta hem det här tystnaden för att få ner det. Man hämtar liksom hem ut i det här aktiva kören eller berättarkurser eller vad jag nu går på, vanliga kulturevenemang, föreläsningar. Men sen så behöver det liksom få växa till sig inombords eller analyseras eller placeras eller vad man ska använda för ord.
Du syns ju överallt alla kulturevenemang.
Ja, men jag tänker så här att jag har så mycket ut av det. Och sommaren är ju särskild i Sunne. Ja. Sommaren, jag sa till någon senast idag att vi liksom, det är kanske en svensk sak naturligtvis också, men Sunne är ju en riktig sommarstad. Och det är klart, ska det bli bra evenemang som nu när jag har varit engagerad heter det, i kulturveckan, så kräver det en planläggning som börjar redan nu. Och de som är så himla duktiga i arbetsutskottet att hitta liksom både pengar framförallt, men också bra samverkansparter, vart ska vi vara någonstans. Så det är ju så litet, så att det är också så viktigt att man ser olika platser som man vill lyfta fram under kulturveckan då, till exempel. Men nu händer ju saker på Mårbacka också. Nu ska det vara en operascen där. Mm. Och kyrkan har ju alltid också jättemycket kulturevenemang. Så att jag tycker att jag bor på den bästa av platser.
Men du pratar, 2020 så startade du en skrivarkurs hemma i din stuga.
Ja.
Det känns som att du också skapar arbetstillfällen för dig själv. Ja. För att du har någon form av driv.
Och det där tror jag var en dröm. Precis som att jag ville skriva en egen bok så vill jag också undervisa i skrivande. För det har gett mig så mycket, både när jag läste litteraturvetenskap och sen har jag gått några skrivarkurser själv, även om det var jättelänge sedan. Mm. Så gjorde de oförglömligt liksom intryck på mig, vad jag lärde mig där. Och få gå så djupt in i en text som man kan göra på en skrivarkurs, det är ju också magiskt. Och är man flera så är ju det häftiga att sitter det 10 stycken läsare så är det inte en enda av oss som har sett precis samma saker, utan vi ser så olika. Och vi jobbar ganska mycket också, nu säger vi och nu, för jag gör ju motsvarande sak nu på skolan där jag arbetar. Men att läsa texter högt, nästan dramatisera dem, gör ju skapa ytterligare en nivå. Och det är därför det finns något, jag tänker att du som har varit på scenen också, det är ju någonting med det här att gestalta och det som vi talar om i början här, den här fantasin, att vi kan förflytta oss i tid och rum. Och nu har jag precis gett mina skrivarkursstudenter att placera sig i ett annat kön än vad de identifierar sig i en annan tid, i en helt annan miljö. Så någon får ju vara proffsboxare i Göteborg och sådär. Alltså, och då pratar jag mest om kvinnor som är 65 plus, men de gör det. Alltså jag har magiska deltagare på min skrivarkurs. De kan förflytta sig var som helst. De är så, och det är ju så roligt att man hittar den gemenskapen i fantasin. Jag tror att vi människor skulle må ännu bättre av ännu mer fantasi och skapa ihop. Ja. Så det är nog skrivarkursen. Det är svar på ett väldigt långt svar.
Nej, men det var fantastiskt. Men för sen så har vi också Klara Älvsdalens folkhögskola som du refererar till som ditt jobb.
Ja.
Är det din huvudsakliga linje, kan man säga?
Mitt huvuduppdrag där är ändå att undervisa i religion, samhällskunskap och historia. Och det gör det. Jag tycker framförallt samhällskunskapen, det är liksom min journalistådra där, att vara med i samhället så som det ser ut nu. Även om jag låter lite gammeldags så är det liksom viktigt att vara med och vara barn av sin tid. Framförallt när man... Innan har jag undervisat lite yngre människor också. Nu är det mina skrivarkurser som är lite äldre. Men de vanliga studenterna jag har är ju från kanske 17-18 upp till... Ja, man kan vara ända upp till 50. Det finns ingen... Man går på folkhögskola, men de flesta ligger väl mellan 25 och 30. Och att undervisa i samhällskunskap gör ju att man följer med sin tid. Jag måste ha lite koll på vad Trump sa senast. Eller vad Putin håller på med och så. Och så att det är bra för mig. Det är bra så jag inte bara håller på med Selma Lagerlöf och döda poeters sällskap liksom.
Ja.
När jag läste i Stockholm på universitetet så sommarjobbade jag på Mårbacka som guide.
Ja.
Och det var ju också, det var ju liksom att leva sin dröm fullt ut. Och vi hade så roligt. Guiderna i flygen. Vi var en stackars pojk och han fick liksom bo i någon slags walk-in closet där. För att alla vi andra tjejer på 20 plus sprang omkring och letade efter. Oj, han har sett min BH, var är mina strumpor? Den där stackars Thomas, han stängde liksom. Kan jag komma ut nu eller? Nej, inte än. Det var inte det vi stod och pratade om inne på Mårbacka precis. Men,
nej.
Men den där gemenskapen att bo kollektivt, det var jättekul. Och det är många av dem som fortfarande är mina vänner. Och det gjorde ju också att jag hade... kontaktyta här som jag inte hade någon annanstans. Förutom att farfar var koppling då, så fanns det ju en egen liksom, ett eget litet nätverk när jag kom hit.
Kulturveckan.
Jag har varit jätteengagerad i, och det är ju så fantastiskt med denna kulturvecka. Och den var en av anledningarna till att jag flyttade till Sunne, det och Selma Lagerlöf och Mårbacka. För att jag har haft så... Innan jag bodde här som fastboende så var jag ju här just för att det var kulturvecka i Sunne. Oftast för att jag... Då satt jag med i Lagerlöfssällskapets styrelse och en period satt jag med i stiftelsens litteraturnämnd. Också vi som utser pristagaren varje år. Och det var så ljuvligt. Och då lämnade den här stökiga storstaden och så kom jag till Sunne. Och så fick jag vara på Selma Lagerlöf hotell. Och så var det Ulla Norman och en annan fantastisk människa som sa kvickheter på scenen och musik och författarsamtal av högsta rang. Så att jag var djupt gripen av den förmåga som finns här.
Men hur såg arbetet ut då? Eller för du är fortfarande med att arrangera Kulturveckan.
Jag kommer gå ur nu. Ja. För att, mest för att min hälsa har varit lite dålig faktiskt. Mm. Så att nu får jag lite yngre nya krafter komma till. Mm. Men det fortlöper ju. Och det delas ut detta fina litterära pris. Och det brukar ju alltid släppas någon gång i maj, vem som blir pristagaren. Och sen har det ju blivit så där att veckan är liksom tjuvstartar lite med litteraturfestival på Mårbacka och sen kommer liksom priset i slutet på veckan med alla de fina saker som tillhör det. Mm. Så att, men nu är jag inte så. Vi har vårt årsmöte här nu i mars och sen så kommer det komma några nya krafter.
Hur känns det att lämna över den facklan?
Alltså, det är klart att det är ju jätteroligt att få varit med. För jag tror att det kanske var 5 år jag har varit med, tror jag. Sen jag flyttade hit 5 eller 6 år. Men det är också bra att det kommer in nya med nya idéer. Det blir ju ändå den grupp som sitter, det formas ju lite och de har sina kontaktytor, de nya som tillkommer. Och det ska man ju inte sticka under stol med att det är också, det går ganska mycket liksom energi under sommaren för att den ligger i slutet på sommaren och det ska den ju göra för den är så inarbetad. Mm. Men de som jobbar med det behöver ju känna att de också mäktar med det och då kanske man orkar en 5-6 år sen är det nog dags att byta, i alla fall om man är heltidsarbetande som jag är.
Men vad var det bästa då med att få vara med och arrangera Kulturveckan?
Alltså det är ju när arrangemangen äger rum sen. Alla de här små pusselbitarna, man har kanske hämtat någon gäst på stationen i Karlstad och levererat in honom eller henne till ett hotellrum och sen så gör de sig fina och så hämtar man dem och så är det utsålt här förhoppningsvis i bibliotekets fina aula och så blir det goda samtal eller fin litteratur eller vacker musik eller intressanta föreläsningar. Utrikeskorrespondenter har vi ju haft flera stycken som har vidgat liksom vyerna för oss. Men också de här lite mindre arrangemangen där man kanske bara är en 15 stycken men med ett specialintresse. Och där de 15 verkligen kommer till tals. Alltså alltihopa det där är ju jättekul. Och nu senast har det ju varit den här storbildsbion där du har varit inblandad också.
Ja, just det.
Det har ju också varit för de unga. Liksom, att hitta det jag behöver ju också till lite nya krafter för att se vad vill man ha här i Sunne. Och vad vill gäster ha? För man ska inte glömma att detta faktiskt är en plats, lite som för mig. Att jag kom ju hit som gäst och tyckte att det var så fantastiskt. Så att man ger turisterna eller kulturturisterna lite av det de har som på önskelistan.
Du lyser i ögonen när du pratar om det här. Det är väldigt fint att se.
Ja, jag drömmer lite så här, åh, snart är det sommar och man sitter där och lyssnar på någon klok eller deltar på något vis.
Men då kommer du springa runt på alla de här olika evenemangen.
Troligtvis. Ja, sen har jag sagt att det är klart att om jag behövs för lite biljettförsäljning eller så, det är mer det här att inte vara en av nyckelfigurerna som sitter och plockar ihop hela programmet och ser till att det blir fina annonser och söker pengar och alltihopa där. Det är ganska...
Men det kanske, för det känns som att du oftast är liksom spindeln i nätet på väldigt mycket saker.
Ja, i alla fall. Jag kanske inte... Jag har nog lite så här... När jag var yngre så... Då hade jag liksom ett ordförandeskap i laglöfsesskapet och sådär. Men jag tycker nog att jag gör mig lite bättre liksom än i gänget.
Varför då?
Ja, för det är lite skönt. Det är ju roligt att vara med, men man behöver inte ha huvudansvar. Den har jag förstått efter några år. Att det är inte så dumt att vara en av medspelarna. Man måste inte vara den som tar... Det gör jag ju ändå på mitt vanliga jobb, så leder jag ju hela tiden. Så det är också lite skönt att inte vara... Nu gör ju Lena Gynnemo detta med den äran. Och innan Ulla Norman och många före dem. Så att det är så fantastiskt att de orkar det. För det är ett heltidsjobb nästan, skulle jag säga, som de gör på sin fritid. Men att vara del i en styrelse så, eller arbetsgrupp, det har bara varit berikande.
Jag tyckte det var lite uppfriskande att du sa sådär. Att det är bara, alltså man behöver inte alltid vara den som driver processen. Men det är också skönt att få sitta i liksom sido vagnen.
Ja, kanske ta lite ansvar för en bit. Ja. Jag kan ta de här två programpunkterna, men den där som håller i allt är ett jätteansvar.
Selma Lagerlöf. Mm. Vad är det som är så speciellt med hennes litteratur, hennes texter?
Alltså, jag tänker att det är en kombination. Fascinationen för henne är både hennes liv och hennes litteratur för mig. Det började dock med litteraturen. Och det var nog en del av det som jag sa tidigare, att hon är ju så vis kring hur människan är, och så kan hon dessutom placera in människorna i sin plats, i sin miljö. Och i det här fallet är det klart att det blev så otroligt romantiskt med Sunne, för att här är ju, det är ju här hennes verk utspelat sig. Och jag läste dem redan när jag var 13.
Oj.
Nästan hela, för då fick jag, min farmor som bodde i Karlstad, hon gav mig den, en av de där samlade upplagorna som fanns med guld, tjusigt i läder och guld. Så,
wow.
Så att då läste jag. Och då är väl kombinationen av det här insiktsfulla, hennes skildring av naturen och själen hos människor, men också ganska mycket en positiv bild av vad människan är och kan förmå. Sen är hon ju barn av sin tid, så att jag tror att det var krångligare att leva då. Det var säkert krångligare att leva bara en generation tillbaka. För att jag tycker en fördel med dagens unga och med, även med mig själv, det är att vi är ganska ärliga. Vi är lite mer rakt på sak. På den tiden vågade man inte säga, åh, jag är kär i dig. Eller, utan det var så mycket tisslande och tasslande och ryktespridningar och missförstånd. Och det var hon ju väldigt skicklig på att dramatisera och få till. Så det fascinerade mig, tror jag, att hon liksom kunde förstå, och nu kommer inte han våga säga det, och hon kommer gå däråt, och nu kommer den tro att det är därför, och så är det inte det. Så hon är ju en fantastisk intrigmakerska.
Ja.
Så det var en av grejerna. Och sen att den utspelar sig här mycket, utspelar sig här, den säger jag, men de flesta berättelserna gör ju det. Några är utspelas i Dalarna, men det är också naturen väldigt nära, och på västkusten och så.
Ja, och du säger också sen hennes liv, inte bara hennes...
Nej, och då tror jag det var det här kanske att hon faktiskt, lite som jag, var tvungen att göra ett fadersuppror. Att liksom, nej, jag ska inte, som min pappa ville, bli ekonom. Nej, förstår du pappa, för jag ska bli rödvinsbolsjevik, sa jag inte, men det var vad han kallade. Vad han kallade kulturvetare.
Vad kallade han dem så?
Rödvinsbolsjeviker, alltså... Rövins kommunister, det stod inte så högt i kurs hos honom.
Nej.
Så det var, och det, Selma gjorde ju också ett slags fadersuppror. Hon drog till Stockholm och vägrade komma hem. Hennes pappa tyckte att det räckte med ett år där. Nu kommer du hem och så tar du hand om din lilla syster, vad det nu var som skulle tas om hand om på Mårbacka. Så att nu avkrävde inte min pappa med att jag skulle komma hem på något vis. Men han hade nog hellre sett då. Sen såg han väl att det gick bra. Så salig var det hans minne, för pappa lever ju inte längre. Men det krävs, alltså starka fäder, de kräver sin starka dotter, tror jag, för att man inte ska få lov att gå sin egen väg. Och det var ju Selma. Hon vågade ju inte bara göra liksom uppror mot sin far, utan mot konventioner, och våga förälska sig i kvinnor och allt vad hon liksom klarade av.
Så du kände att du kunde spegla dig lite i henne då?
Ja, det tror jag nog faktiskt. Jag har inte riktigt tänkt så långt förut. Men nu när vi pratar om det så ser jag ju det mönstret. Ja.
Men hon är ju också, tänker jag, en förebild som kvinna. Liksom, och på något sätt lite i bräschen. Alltså att hon kändes också modig. Ju,
jättemodig, tid, absolut. Och inga andra jämförelser. jag har gett ut en liten krönikebok. Men bara det att vara bestämd. Nej, men bara det att vara bestämd. Hon är ju otroligt bestämd, så bestämd är inte jag. Jag kan liksom, ja, men det där ska jag göra. Och sen så ett halvår sen, nej förresten, jag ska göra det här istället. Så var ju inte lagligt.
Tycker det är härligt.
Ja, tack ska du ha. Hon skulle inte säga, jag ska hålla på med fri dans plötsligt. Hon körde, nu ska jag författa. Och så gjorde hon det. Och jag hedrar åt henne. För då blir man ju väldigt bra också, om man ägnar sig åt en sak.
Jo, så är det. Men du pratade om sommaren och det lät väldigt, väldigt härligt. Men hur ser din framtid ut här? Kommande framtid?
Jag tänker att jag kommer stöta på en massa intressanta människor och göra fler projekt med. Men också vara huskatt.
Ja.
Jag tror att jag med ålderns rätt får vara lite mer huskatt faktiskt. Och ta dagen lite mer som den kommer.
För det, man kan ju hamna i mönster det här att man bara ska prestera och vara överallt och hänga med. Och det tror jag är nyttigt att bryta för mig i alla fall.
Ja. Men växte hela tiden till liv nya liksom, idéer och projekt i ditt huvud?
Alltså inte hela tiden, för jag kan verkligen ha lågsäsong. Och det är det där vi är nu. Vintern kan vara lågsäsong. Då får jag nästan forcera, det är ett hårt ord, men det kommer inte lika naturligt till mig. Då kan jag kämpa bara med ett lektionsupplägg. Liksom, åh, nu, hur blir det här något roligt och så. Men efter ett långt sommarlov, då är jag livsfarlig. Då kan jag ju liksom plötsligt säga att åh, vi kan väl dra med hela skolan till Finland eller Norge. Vad ska vi hitta på? Och så söker jag en massa pengar och hoppas att de ska trilla in. Och sen är jag ganska trött igen framåt december. Mm. Så att jag är nog en sommarmänniska mycket faktiskt.
Du har en regelrätt cykel som du också följer.
Liksom, ja, borde följa den kanske lite mer och vila lite mer ibland på vinterhalvåret. Då, så att jag orkar genomföra alla.
Om du skulle ge ett tips till en genomresande eller någon som bor här på en speciell plats eller ett ställe som du tycker att man ska ha besökt eller besöka här i Sunne, som du tycker extra mycket om, vad skulle det vara?
Ja, det är ju märkligt att det är det som kommer först till mig, men nu är jag ju simmerska. Så att simma utomhus på sommaren, det är en sån otroligt stark passion. Det är ju inte säkert att alla gäster har den, men är man ändå någon som tycker om att bada, så finn en av våra fina badplatser. Så Kålsnäs, en ganska sen sommarkväll, detta otroligt härliga vatten och ljummet och långgrunt, så kan du ju ligga och simma liksom framför campingen och på nästan säga, du syns ju inte för du är ganska långt ut. Annars kan det vara lite jobbigt med alla campingmänniskor. Men förhoppningsvis så är du kanske 200 meter ut och du kan ändå sätta ner fötterna om du nu tycker det är läskigt. Nu kan jag ju simma på ganska djupt, men simma en sommarkväll vid Kålsnäs. Det är få saker som slår det. Eller Hällsjön. Det är en sak. Sen ska man ju gå på i Mårbackas trädgård. Ja, nu är jag ju en sån som har varit så ofta inne på Mårbacka, så har man aldrig varit på Mårbacka ska man tydligen gå in där. Men trädgården är ju helt makalös. Och den kan man ju också komma till i skymningen eller tidig morgon när det droppar av liksom fukten, daggen ner där och det glittrar och alla färger på luktärter och rosor och om det blommar på våren i äppelträden. Alltså det är sagolikt. Och så ganska ofta kommer fågelsträcken ner över dalen här. Det gör de ju flera gånger per säsong. Alltså både när de ska norrut och sen söderut. Så att det är ju också något sånt där magiskt att vara på de här öppna platserna som finns. Du kan ju vara antingen högt uppe på ett berg här. Eller så kan du vara nere i dalen och gå någon av de fina cykelvägarna som är asfalterade nu. Bort mot just Kustersby är ju jättefint att gå också. Eller cykla till Mårbacka. Det finns så mycket fint.
Och är det
ju
tranorna som kommer här?
Ja,
som låter
både tranor och gäss kommer ju här jättemycket. Tydligen ganska känt, liksom, björken här borta, fågelskådarplats. Många som åker till björken och står i fågeltornet där och då är det ju annan sjöfågel också.
Då är det tips också då, tänker jag.
Absolut.
Kom hit och spana.
Kom hit och spana fåglar och simma. Och hör simma. Du att det var liksom inte så här, kom och läs en bok, utan nej. Men biblioteket vi sitter i just nu när vi intervjuar här är det också helt otroligt. Ja. På en så liten ort att ha ett sånt jättefint bibliotek. Ja. Vilken guld.
Gert Vingård.
Ja, det kan jag tro. Det gjorde han rätt i och ni i Sunne, vi här. Så fint. Och duktiga bibliotekarier också. Jag använder ju biblioteket mycket för min undervisningsskull. Just det. Ja, jag behöver aldrig vänta länge på en bok. Den kommer på någon dag eller två så har jag den.
Skönt. Men du, då ser jag fram emot att springa in i dig om och om igen.
Och där är hon igen. Jag sätter på mina coola briller så jag är lite inte igenkänd.
Lösnäsa.
Ja, lösnäsa. Olika märkliga kepsar.
Ja. Men du, tack för att du ville vara med i Sunnepodden och tack öppna upp allt om ditt liv.
Ja, jösses.
Det var fantastiskt.
Tack, tack som fick komma, att jag fick komma.
Ha det gött.
Tack.
Hej. Du har lyssnat på ett avsnitt av Sunnepodden. Projektledare Anneli Jansson, signaturmelodi Elias Klinell och jag som är programledare heter Linnea Svärd.